Finansminister Elisabeth Svantesson är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Vi spelar in det här fredagen den 23 januari. Välkommen till lördagsintervjun, Elisabeth Svantesson.
Tack för det.
Ja, vi börjar såklart med veckans märkvärdiga turer kring Sveriges och Europas relation till USA. President Trumps hot om tullar riktade mot Sverige och 7 andra europeiska länder för att vi inte går med på att USA ska få ta över Grönland. Och det här hotet drogs ju sedan tillbaka. Vad är det som händer, Elisabeth Svantesson?
Det är en väldigt berättigad fråga, så att säga. Vi såg ju ändå Donald Trump tog, om du ska kalla det här för handelspolitik, det är tveksamt, men han tog den till nya lägsta nivåer. Och hela cirkusen att använda höjda tullar som ett hot om man inte kan få ta över ett territorium, det är ju liksom väldigt, väldigt absurd, skulle jag säga.
Ja, om man låter det sjunka in lite grann det här att USA faktiskt hotar Sverige ekonomiskt för att vi inte går med på någonting som USA vill. Detta har ju faktiskt hänt. Vad tänker du om det?
Men precis som jag sa, å ena sidan kanske man inte slutar förvånas över en del av Donald Trumps utspel och så, men det här tog ändå saker och ting till ny nivå. Just att man använder ett hot eller försöker utpressa oss och Danmark såklart och andra länder för att få Grönland. Det är obehagligt, tycker jag, och jag är väldigt glad över att eländet tog slut efter några dagar. Men med det sagt, osäkerheten kring Donald Trumps framtida beslut och vad han kommer att göra i framtiden är fortfarande den är stor.
Behöver vi förbereda oss på att detta kan hända igen? Att USA hotar Sverige ekonomiskt för att få igenom sin vilja?
Ja, jag tror att vi behöver förbereda oss för det, men generellt sett är det ju så att vi lever lite i den här världen vad vi gjorde bara för några år sedan, kan man lugnt säga. Med en administration som inte agerar som tidigare administrationer har gjort. Men vi har ju också krig i ett närområde. Det händer ju väldigt mycket nu som gör att som finansminister i Sverige känner mig väldigt beslutsam och fokuserad på att bygga svensk ekonomi ännu starkare. Vi har fantastiska förutsättningar. Jag brukar säga att vi har en Trump-säkrad ekonomi i bemärkelsen att vi har möjligheter att agera utifrån olika scenarier.
Ja, det här med Trump-säkrad ekonomi, vad innebär det?
Men det är ett ord som jag använder för att just beskriva ändå att Sverige har en väldigt låg statsskuld. Bland lägsta i EU, 35%. Snittet ligger på 80%. Vi ligger i topp när det gäller innovationer. Vi har en fantastisk kapitalmarknad. Det är väldigt mycket som fungerar väl. Och eftersom vi har en sån stabil grund att stå på, så även om självklart skulle vi ha drabbats av tullar, men vi har redan tullar från USA och världen eller Sverige gick inte under, så att säga. Att vår ekonomi står stabil och stark, det ska man veta. Det är det jag menar med Trump-säkrad ekonomi. Och med det sagt, det måste ju fortsätta att säkras och stärkas.
Jo, men hur kan en så exportberoende ekonomi som Sverige någonsin vara Trump-säkrad? USA är ju Sveriges tredje största handelspartner. Vi är ju känsliga för störningar i världshandeln.
Men det jag menar, det handlar ju om de offentliga finanserna, att jag gör och vi gör allt vi kan för att sätta svenska familjer i främsta rummet, svenska jobb och svenska företag i främsta rummet. Och vi ser att det kommer vi behöva göra ännu mycket mer av. Men det är inte många av mina kollegor i EU som kan beskriva den offentliga ekonomin som vi kan göra och dessutom att Sverige är en plats, som jag sa, med både en bra fantastisk kapitalmarknad och starka bolag. Allt det där tillsammans menar jag ger väldigt bra förutsättningar.
Vi ska återkomma till Sveriges offentliga ekonomi strax. Jag vill bara stanna kvar lite grann i det som har hänt här. Jag tycker man kan skönja lite grann en lite, vad ska man säga, tuffare ton från regeringen när det gäller Trump den senaste veckan här. Skulle du hålla med?
Ja. Därför att vi också har sett det som Trump gjorde, bara i lördags, en vecka sedan, är ju ändå någonting som har passerat ytterligare en gräns. Och man kan inte utpressa oss, man kan inte utpressa andra länder på det här sättet för att få territorium. Och då måste ju vi vara ännu tydligare och klarare.
Ja, det man säger, retorik, är ju en viktig del av utrikespolitiken. Behöver Sveriges regering nu ha en tuffare retorik? mot USA?
Det har ju vi haft de senaste dagarna, menar jag. Jag har varit väldigt tydlig med att hela den här situationen är absurd och ledsam. Att vi har en president som agerar på det här sättet. Och andra ministrar i regeringen har också... Ja, ändå, vi har varit tydligare och skruvat upp tonläget något för att också den amerikanska presidenten ska förstå att det här är ingenting som vi kan gå med på. Den här tonaliteten och den här oförutsägbarheten som drabbar oss och många andra, den är inte rimlig, så att säga.
Mm. Det finns ju de som har talat om det som hänt den här veckan som en definitiv brytpunkt. Vi hörde Kanadas premiärminister Mark Carney till exempel hålla ett uppmärksammat tal. Skulle du säga att det här är en brytpunkt, att den gamla världsordningen nu aldrig kommer tillbaka?
Ja, den världsordning som vi har känt de senaste decennierna, den är ju verkligen på väg att förändras. Jag tycker Mark Carney gjorde höll ett väldigt bra tal och var tydlig med att dröm inte tillbaka nu till det gamla, utan nu måste vi forma en ny världsordning utifrån det vi har. Och vad han sa också, vilket jag tycker var väldigt viktigt och intressant, var att här, medelstora länder har också makt. Vi kan också tillsammans sätta tryck och äga också vår egen framtid, så att säga. Det tror jag också att fler kommer att se. Kanada ligger lite före kurvan också, ska man säga. De har ju ända sedan innan Trump tillträdde andra gången nu varit ganska förberedda på olika scenarier. De är granne och de har satt hårt mot hårt från början, så att säga.
Mm. Det finns ju några som redan har börjat, så att säga, Trump-säkra sin verksamhet, och det är ju pensionsfonderna, de stora institutionerna som äger mycket kapital. I veckan blev det känt att pensionsjätten Alecta har sålt stora delar av sina tillgångar i amerikanska statsobligationer. 70-80 miljarder, man pekar då på ökad risk och ökad oförutsägbarhet. Hur ser du på riskerna med att äga amerikanska statsobligationer?
Alltså generellt sett så kan man säga att den amerikanska ekonomin är ju också ganska stark. Inte den offentliga när det gäller statsskulden, men i övrigt så har ju de en stark, det är en stark marknad. Och sen tänker jag att vad olika, både privata och offentliga pensionsfonder gör och vad de säljer och köper, det får vara upp till dem. Men det är ändå ett tecken på att det naggas i kanten, det vill säga förtroendet för amerikansk ekonomi. Och de institutioner som finns där börjar ändå liksom försvagas. Och det är i sig någonting nytt som vi inte har sett egentligen.
Ja, men är det en klok tanke att de stora institutionerna börjar fundera på hur mycket amerikanska statspapper man ska äga?
Jag tycker framförallt att det är ett tecken på att USA inte är den partner som USA alltid har varit, utan att det är en administration som man inte riktigt vet var den tar vägen, och det skapar osäkerhet. Men i grund och botten så amerikanska... Vi har starka relationer, företag har det, och sen måste pensionsfonderna själva bestämma hur de ska agera.
Mm. Det blev ju nu inga tullar som det var mycket uppmärksamhet runt då, men det finns ju ett handelsavtal mellan USA och EU. Det är ju klart, men det är inte godkänt än. Det här godkännandet pausades då i Europaparlamentet under veckans oro här. Alltså, borde man gå vidare och godkänna det här avtalet nu som om ingenting har hänt?
I grund och botten så det här avtalet är också viktigt för svenska företag, för europeiska företag. Så att vi ändå fortsätter med att jobba med avtalet och att vi också jobbar med avtal med andra länder, såklart, är ju grunden bra och viktigt.
Så svaret är ja, det här avtalet ska godkännas som det ligger?
Det tänker jag att det är bra om det gör.
Ja, alltså villkoren för EU var väl kanske inte strålande här. Det är liksom 0% för amerikansk export, 15% för EU-export till USA i tullar. Den allmänna bilden var väl ändå att EU gick med på det här i utbyte då mot stabilitet och förutsägbarhet.
Och det fick vi inte riktigt.
Nej, men den tanken, alltså grundtanken, fortfarande rimlig?
Jag förstår verkligen att man kan ifrågasätta det här, och man kan tänka mig att det kanske blir en diskussion och eventuellt en paus på något sätt, men jag tänker att de amerikanska företagen som vi och våra svenska företag handlar och har relation med, de är ju viktiga också för svensk ekonomi. De är viktiga för svensk ekonomi och för företagen. Så att i grunden är det bra med avtal med USA, men jag förstår verkligen att man kan ifrågasätta det här läget. Att trovärdigheten och tilliten har ju självklart naggats i kanten.
Ja, man kan undra varför vi ska acceptera det här då när tanken var att det skulle ge stabilitet och så blir det ingen stabilitet.
Ja, men man kan också vända på frågan om vi inte har det här avtalet, om vi inte säger ja, vad händer då? Ja, där befinner jag mig.
Mm. Vi vänder tillbaka till Sverige idag. Alltså regeringen och SD har ju lagt en budget som precis har börjat gälla. Som ska ge, hela idén är ju att det ska ge svenskarna mer pengar i plånböckerna. Det är ju sänkt skatt på arbete, el, sänkt matmoms, sänkta förskolaavgifter. Och idén är ju då att svenskarna ska få mer pengar att lägga på konsumtion. Och det ska sätta fart på ekonomi och tillväxt då. Alltså hur stor är risken att oron i världen gör att svenskarna kommer att prioritera att spara nu istället, så att den här expansiva budgeten inte blir den där skjutsen i ekonomin som jag hoppats på?
Jag tror att många känner oro. Många svenskar känner oro, vad kommer hända framåt? Och vi såg just det som du nämnde. Slutet på 2024 hade vi en återhämtning i konjunkturen. Positivt, och sen kommer Trump in på scenen och ställer till ganska mycket oreda med de här, den här oförutsägbarheten. Och många svenskar höll tillbaka istället för att liksom konsumera. Men vi ser ändå att hushållen är mer optimistiska nu. Det är också företagen, och man ser mer positivt på, ja, möjligheterna framåt. Så jag tror att den budget vi la kommer att ge en ganska ordentlig skjuts och ordentlig tillväxt. Men med det sagt, det är väldigt rationellt att många funderar över vad händer nu. Vi har alltifrån att vi har haft hög inflation, höga räntor som väldigt många som är något yngre än mig inte har upplevt tidigare. Och dessutom då USAs president. Men med det sagt så tror jag också många känner att det här är lite av det nya normala. Och det tuffar på ändå, så att säga.
Ja, alltså den där optimismen du pratade om, det var en kalkyl som, ja, det var ju bara förra veckan som du la fram en prognos kring detta. Men det var ju på något sätt innan allt det här hände. Skulle du säga att era kalkyler kring, är konjunkturuppgången hotad på grund av detta?
Jag har ju varit väldigt tydlig med det från början, att den lågkonjunktur vi har fortfarande, den är ju, blev ju utdragen på grund av det som hände förra våren. På grund av den stora osäkerheten och oförutsägbarheten. Och nu ser vi att den här förlängningen eller fördjupningen av konjunkturen beror på lägre inhemsk efterfrågan. Men det vi gör med budgeten, med de här 8 miljarderna i expansivitet, ger ju hushållen mer pengar i plånboken. Och det är ju min förhoppning självklart att det också ska användas till konsumtion delvis. Det kan inte jag styra, jag kan hoppas. Men jag förstår också att man är försiktig. Men vi har så otroligt bra grund nu att stå på. Så jag ser förutsättningarna finns där, och jag ser ändå att vi kommer ha en hyfsat bra tillväxt i år.
Ja, alltså den här kalkylen, Det bygger ju på att svenskarna ska vilja spendera nu. Det bygger ju på framtidstro. Hur ska vi kunna känna framtidstro när världen är i gungning på det här sättet?
Kalkylen bygger på att för vi vet också att även om många har haft det väldigt tufft de här senaste åren, så är det också många som ändå har pengar. Det vill säga att man också håller tillbaka lite och inte vågar. Och det kan man tycka är rationellt. Men jag märker, och vi ser ju när vi mäter, att hushållen blir mer positiva. Det visar ju olika barometrar när vi mäter detta. Och jag tror att man ser att nu finns det en ljusning, och den ser vi. Men jag har alltid sagt på varje enda pressträff att osäkerheten är ju väldigt stor. Riskerna finns där. Allt ifrån liksom en AI, eventuell AI-övervärdering liksom, till en oberäknelig eller oberäkneliga världsledare.
Jo, men alla de barometrar du talar om, det stämmer ju. Men alla de bygger ju då på data som var före veckans kaos. Mm. Tror du att du kommer att behöva rita om dina prognoser för?
Nej, jag tror inte det, eftersom nu är det här tullhotet liksom, så länge är det avvärjt. Men med det sagt så finns det risker och osäkerheter framåt. Det kan hända andra saker, men grund och botten så gör både vi och andra bedömningen att svensk ekonomi kommer vara betydligt starkare i år än förra året, eller tillväxten. Mm.
Det här är Ekots lördagsintervju med finansminister Elisabeth Svantesson. Du har ju sagt flera gånger att Sverige har offentliga finanser i världsklass, och att det är en stor fördel för Sverige nu i det här kaotiska läget. I vilken mån beror detta på att Sverige har ett finanspolitiskt ramverk som de senaste 30 åren tvingat politikerna på något sätt till sparsamhet och försiktighet med statens pengar?
Men ramverket har en väldigt viktig del i till exempel statsskulden, och att partier hedrar, partier i regeringsställning hedrar det. Så det är en viktig del av att vi har goda statsfinanser. Sen just det här årets budget påverkar det här årets tillväxt, kan man också komma ihåg. Men inom de ramar som finns.
Ja, alltså regeringen får ju nu en ekonomisk politik. Det är ju en statsbudget som gått med underskott, som du säger, flera år i rad. Där det också lånas mycket pengar till Ukraina och försvarssatsningar. Och det vill ju alla politiska partier, ska vi säga. Är sparsamhet med statsfinanserna fortfarande ett ideal för dig?
Ja, definitivt. Därför att då kan man, om man är sparsam och gör det man ska, i goda tider spar till sämre tider, så kan man också i det här helt exceptionella läget som vi befinner oss nu, med ett krig i närområdet, vi är NATO-medlemmar, säkerhetsläget är ganska dramatiskt förändrat, kan vi då stärka försvaret till exempel med väldigt mycket pengar. Och det är ju, grundförutsättningen är just de här goda statsfinanserna och en låg statsskuld.
Ja, det har ju som du vet kommit kritik från flera håll om att regeringen nu låter statsskulden växa på ett sätt som inte riktigt går ihop med det finanspolitiska ramverket, och att man nu, ja, man måste passa sig lite om man inte ska äventyra förtroendet för de där statsfinanserna i världsklass som du ju hänvisar till. Vi har hört Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen, Riksbankens chef Erik Thedén här i lördagsintervjun före jul. Alltså, hur viktigt tycker du det är att respektera det finanspolitiska ramverket?
Som jag sa, det är väldigt centralt. Jag skulle bara vilja ge en liten, kanske en liten bakgrund, en bredare bild av det som diskuteras. Därför att man måste komma ihåg att det här läget som vi befinner oss i, där vi gör stora satsningar till Ukraina och vi nu bygger försvarsförmåga på en helt annan nivå än vad vi gjort tidigare. Hittills har vi alltså fördubblat försvarsanslagen inom ram, vi har gjort det, genom omprioriteringar delvis, och, ja, vilket också har gett oss möjlighet att sänka skatt. Men de här åren framöver krävs någonting utöver det. När NATO samlades i somras och beslutade om 3,5%, så är det ju att snabbt bygga ännu mer styrka kräver ju mycket pengar. Och att då i sånt läge inte... Som, vi har ju alla åtta partier överens om att vi lånar under några år för att sedan naturligtvis ha permanent finansiering för permanenta utgifter. Så jag tycker det är högst rimligt. Jag tycker att många av kritikerna, det vill säga Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen, inte riktigt tar in verkligheten. Verkligheten ser ut så här. Åtta partier är nu överens om att lägga de här nya utgifterna vid sidan av ramverket.
Mm. Men det är ju... Det är som du säger, att tanken är ju att det här ganska snart ska in i den vanliga budgeten, krona för krona. Och det, ni har ju sagt att ni ska återkomma med en plan för det här 2030. Inte det lite sent?
Nej.
Vi har ju hört till exempel Riksbanken har kritiserat i sin penningpolitiska rapport från tidigare år, eller förra året, och sagt att det är viktigt att man inte väntar för länge med att precisera den här planen för hur de högre försvarsutgifterna liksom ska finansieras långsiktigt för att liksom bevara förtroendet för stabiliteten. Vad tänker du?
Det här förtroendet är intressant, tycker jag. Svenska kronan är urstark just nu. Kapitalmarknaden fungerar. Andra ministrar från andra EU-länder tittar på oss med häpnad och den styrka vi har i vår ekonomi. Det missar man lätt om man fastnar i ramverket på fel sätt. Ramverket är ju till för att hålla... Ja, att vi ska ha ordning och reda våra finanser, att vi ska i goda tider spara till sämre tider för att använda och gå med underskott. Det är ju alla partier också överens om. Och dessutom gjorde vi den här överenskommelsen nu med alla partier att faktiskt under en kort tid låna till försvaret för att sedan permanent finansiera. Och att, ja, jag håller helt med Erik till det och andra också, såklart att det ska prioriteras och finansieras hållbart och långsiktigt. Det var också viktigt i den här översynen av ramverket som bara gjordes som blev klar här i 2024. Det var väldigt viktigt för oss moderater att det fanns med, den meningen. För vi vill ha ett balansmål, saldomål, balansmål som flera partier nu vill ha. Men det är ett helt exceptionellt läge och då kan vi använda styrkan i våra finanser.
Jo, jag förstår det, men 2030, det är inte så där jättelångt bort. Alltså, borde politiker tala mer öppet om detta? Alltså, vilka uppoffringar som kommer att krävas ganska snart när vi satsar på försvaret på det här sättet och då ska finansieras krona för krona sen?
Ja, det kommer fler behöva göra. Krona för krona betyder att vi inte skulle ha något reformutrymme.
Ja, nej, men
jag förstår vad jag menar. Ja, absolut, ja. Och jag är väldigt tydlig. Jag är väldigt tydlig att berätta om, hittills har vi alltså fördubblat försvarsanslag genom att delvis omprioritera. Vi har prioriterat detta. Framtiden kommer att vara tuff. Vi kommer att lägga enormt mycket pengar på försvaret, men också på infra, på infrastruktur och kriminalvård. Och vi och jag har ett som exempel, till exempel, vi har minskat biståndet tidigare. Det kan vi moderater tänka oss att göra ytterligare. Vi är fortfarande en av de största givarna i världen. Jag talar mycket om tillväxt just av den här faktorn. 1% ökar BNP. Är alltså 30 miljarder i reformutrymme ökat. Så att det finns mycket man kan göra för att stärka och finansiera försvaret. Ja. Och vi kommer att komma tillbaka till det. Det kan man vara helt säker på.
Du nämnde biståndet här. Mm. Är det alltså en budgetpost du tänker att där, det kommer att bli mer besparingar där framöver?
Jag pratar inte från regeringens sida nu, för vi har ju inte, vi arbetar ju för fullt med det här på Finansdepartementet såklart, att ta fram finansiering. Det har vi också gjort, vi har omprioriterat i budgeten med över 40 miljarder, vilket jag tror att ingen kanske annan regering har gjort på väldigt länge. Så det är, och biståndet är ju en av de områdena som vi tittar på som moderater, absolut.
Har ni en plan för hur ni ska komma tillbaka?
Till balans?
Ja.
Men det är precis det som vi jobbar med. Och det är alldeles självklart att vi ska komma tillbaka. Och man måste ändå komma ihåg, kriget i Ukraina är förhoppningsvis tillfälligt. Men jag vet inte om svenska folket hade velat att vi skulle ha lagt det innanför ramen och inte ha en avvikelse. Och vi dessutom skulle tryckt in nya försvarsutgifter som vi bestämt av förra året. Det skulle ju, om vi snabbt hade gjort det, det hade ju mycket annars fått stå tillbaka. Och därför, eller på grund av vår låga statsskuld, kan vi göra det här. Och kom ihåg att den kommer alltså inte öka dramatiskt. Vi kommer fortfarande ha offentliga finanser i världsklass. Även när vi gör detta.
Du talade om framtiden här. Er budget använder ju också då, alltså den som ligger för i år, 2026, stora delar av det reformutrymme som finns de närmaste 4 åren, om man ska tro Konjunkturinstitutets bedömningar i alla fall. När du säger att ni ska tillbaka till balansmålet, innebär det då snålare tider är att vänta efter valet?
Jag tror ändå att man måste vara beredd på att det är kärvare tider redan nu. Och man ska vara beredd på att det kan bli tufft framöver, absolut. Och att vi nu intecknar reformutrymme, som man kan uttrycka det, det handlar ju om att en regerings allra viktigaste uppgift, det måste vara att säkra tryggheten för människor som bor här, landets gränser, men också det som görs i landet. Vi lägger stora pengar på försvar, men också kriminalvården, vi bygger fängelser. Vi har väldigt stora offentliga investeringar i år, större än de flesta eller alla EU-länder. Vi kan göra allt det här, och det kommer ge, eller investeringar ge tillväxt framöver. Men visst, det kommer att vara tuffare år.
Ja, för att tala klarspråk, kommer höstbudgeten efter valet, alltså oavsett den som vinner, behöva vara en nedskärningsbudget?
Nej. Det ser jag inte framför mig. Men det jag ser i svensk politik just nu är att skattepolitiken, när den andra sidan gärna vill höja skatter både på arbete och företagande, det vore direkt skadligt för tillväxten. Och vi måste få ekonomin att växa. Det är min absoluta målsättning, att svensk ekonomi, BNP, att svensk ekonomi ska växa, så att vi faktiskt lämnar över ett par starkare, tryggare Sverige till nästa och nästa generation.
Mm. Om vi tittar på statsbudgeten, så är en av de mest påkostade, dyraste nya satsningarna, det är ju den här sänkta matmomsen då, fram till 2027. Det är en tillfällig sänkning. Det är en mångmiljardsatsning, 37 miljarder över 20 månader. Varför är det väl använda pengar?
Därför att det är två delar som vi gör mot hushållen, kan man säga, i den här budgeten. Det ena är att sänka skatter permanent på arbete, på pension, ISK-sparande. Vi sänker förskoleavgifter och så vidare. När det gäller matmomsen så är det ju det är en stor post. Men det kommer också att ge pengar rakt ut i ekonomin till hushållen och underlätta för hushållen. Och därför är det bra att göra tillfälligt. Eftersom konjunkturen just nu också beror på, alltså lågkonjunkturen beror på, att det är för låg inhemsk efterfrågan.
Mm. Ja, det är ju tillfälligt, är det sagt. Innebär det alltså för tydlighetens skull att matmomsen kommer att höjas igen om ungefär 2 år, nyårsdagen 2028?
Det får ju den regering. Jag, förhoppningsvis så är jag finansminister då. Jag tänkte att jag skulle vara det ganska många år till. Det kommer den att få svara på såklart. Men min utgångspunkt är det, absolut. Det här är tillfälligt för att få igång ekonomin, att vi inte fastnar i den här lågkonjunkturen som faktiskt ställer till ganska mycket oreda.
Men är det verkligen alltså politiskt möjligt för någon finansminister att höja matmomsen igen när den väl har sänkts?
Ja, det tror jag. Om det krävs för att också framåt göra det som behövs. Nu vet vi ju, är det någonting vi vet med de sista 6 åren? Om vi hade suttit här, du och jag, för 6 år sedan, då hade inte liksom, pandemin hade inte, vi hade inte fått liksom ett namn på den. Och efter det har ett krig kommit, inflation, vi har haft, var mött så mycket som vi aldrig trodde vi skulle möta. Så att man ska inte säga för mycket om vad som ligger framåt. Men, alltså, men min målbild och min tanke är att nej, det där är tillfälligt och det ska vara.
Men du vet, ingen kommer ju 2028 att minnas att det här skulle bara vara tillfälligt. Då ser man ju bara vad saker kostar i affärerna. Och det kommer ju ofrånkomligen att framstå då som att Svantesson gör maten dyrare 2028. Om du nu är finansminister, och även om det inte kanske är riktigt rättvist. Vågar du vara en finansminister som höjer matmomsen politiskt?
Jag måste ändå säga att den här regeringen har ju inte bara gjort enkla saker. Vi har alltså omprioriterat ganska mycket för att kunna sänka skatt för vanliga löntagare, för att kunna bygga ut och stärka välfärden. 2027 där så får vi ta den diskussionen då, du gör. Jag kommer gärna tillbaka. Och så får vi se var landet ligger. Men jag tycker ändå att man ska vara beredd på att det är mycket troligt att den kommer att gå tillbaka till den nivån som den är just nu.
Ja, det är ju just nu så. Regeringen har ju, det finns ju en matpriskommission som ska hålla koll på matpriserna framöver. Konsumentverket, Konjunkturinstitutet håller på med det. Arbetet är ju igång. Finns det några tecken på smyghöjningar?
Alltså, vi får ju rapport i mars från den ska komma till.
Alltså, men du kanske vet något redan nu.
Nej, men det man ser, vi har ju också matpriskollen som ett privat initiativ som håller koll på priserna. Och de upptäckte ju till exempel att det var flera enskilda butiker som passade på att sänka priser just när PRO skulle komma och mäta. Och det där var ju liksom ett otyg utan dess like. Men jag ser ett tecken ändå generellt på att matjättarna fattar att nu är det allvar, nu måste de göra sitt. De vill ha sänkt matmoms, de vill dessutom att vi ska sänka arbetsgivaravgifter för unga. Nu är det inte bara därför vi har gjort det, men med det sagt, vi förväntar oss självklart att de ska göra det som krävs och inte nu innan momsen sänks höja priser.
Mm. Kort bara innan vi avrundar här. Vi har ju, arbetslösheten är ju en fråga som är betydelsefull. Den är ju hög nu i Sverige, 9% enligt senaste siffran från SCB. Tredje högst i EU. 500 000 svenskar saknar arbete och arbetslösheten har stigit under er tid vid makten. Varför har ni inte lyckats bryta detta?
Därför att lågkonjunkturen fortfarande pressar väldigt hårt, och det är därför det är så viktigt att vi trycker tillbaka och bryter den. När vi tittar på, och jag fördjupar mig rätt mycket i det här, på arbetslösheten, så såklart en stor grupp som har varit arbetslösa länge, vi brukar kalla det strukturell arbetslöshet. I de här tiderna när lågkonjunkturen slår till får de ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden. Och fler har blivit arbetslösa på grund av att företag har fått säga upp. Därför är det viktigast att se till att bryta lågkonjunkturen. Fler kan komma tillbaka. Men det är också otroligt viktigt det vi nu gör med en bidragsreform. Där fler ska vara aktiva på heltid när man får ett försörjningsstöd till exempel. Med ett bidragstak. Men också med yrkesutbildningar och att Arbetsförmedlingen jobbar mer nära de som står längre bort. Så att det finns mycket, mycket kvar att göra.
Om man tittar på vilka det som är arbetslösa, så finns det också den här gruppen som har hög utbildning. Det är rekordhög arbetslöshet bland akademiker just nu. Det är den högsta på 20 år enligt akademikernas A-kassa. Det har också ökat väldigt mycket på 2 år. Vad beror det på?
Lågkonjunkturen. En kort bakgrund. Men svensk ekonomi är ju väldigt räntekänslig. Många svenskar har höga skulder och ofta hade man eller har man ganska, man binder inte räntan för särskilt länge. Och därför blev ju reaktionen väldigt stark. Och när reaktionen blev stark, man håller tillbaka konsumtionen och oron kom, då kom ju lågkonjunkturen. Därför den ska brytas, då kommer en del, ganska många, och de som nu blivit arbetslösa, tillbaka. Ja. Men, och jag förstår oron. Och vi ska också se till såklart att jobben blir fler. Det är därför som jag varje dag när jag går till jobbet tänker, hur ska vi ha fler jobb i Sverige? Hur ska vi få fler företag som vill växa, kan växa? Hur kan vi nu i de här tiderna, när vi ser vad USA gör, se till att Sverige blir en absolut självklar plats för investeringar och så vidare?
Det var det jag skulle fråga om.
Det kan vara bra att jag svarar innan.
Men för akademikerna har ni något mer som ni kan göra annat än att liksom invänta en höjd konjunkturuppgång?
två saker tror jag som är viktigt. Dels handlar det ju om att bryta konjunkturen, det är ju liksom A och O.
Men sen har politiken andra verktyg också.
Ja, absolut så. Och exempelvis att man kan få möjlighet att studera om det är bra, man behöver fylla på. Men också ska man ju kräva av Arbetsförmedlingen att man också får bättre coachning, bättre, tydligare bild vart jobben finns. Det finns ju jobb runt om i Sverige på lite olika ställen, men det är tufft just nu för många. Och det är därför som det är så viktigt för mig och för regeringen att få fart på ekonomin igen. En viktig sak som jag bara ska lägga till.
Ja, 30 sekunder kvar.
Ja, men alla de stora investeringar vi nu gör i försvaret, i infrastruktur och mycket annat, det kommer också leda till väldigt många nya jobb. Det kommer förändra svensk ekonomi, öka tillväxten och faktiskt sysselsätta en hel del människor.
Ja, sista ordet i lördagsintervjun med Elisabeth Svantesson. Tack för att du kom till oss.
Tack för att jag fick vara här.
I studion nu är Ekots politiska kommentator Helena Gissén som har lyssnat på den här intervjun. Vad har du hört?
Ja, man hör ju att finansministern verkligen vill att människor ska känna tillförsikt och våga använda pengarna som hon menar att de får över nu med hennes politik. Budskapet är ju att regeringen är förberedd och Sverige är väl rustat och så vidare. Och hon säger då att mätningar visar att människor känner en större optimism. Men det är ju precis som du var inne på här. Det är ju inte alls säkert att de är lika optimistiska efter de senaste veckornas extrema turbulens kring Trump. Så jag föreställer mig att det finns en nervositeten då.
Ja, vad innebär den här veckans, den här stora Grönlandskrisen för regeringens ekonomiska strategier framöver?
Ja, det är ju utan tvekan ett hot. Alltså regeringen har satt väldigt stort hopp då till den här expansiva budgeten som gäller för i år. Det ska ju ge hushållen lust och möjlighet att konsumera då och det ska få fart på hjulen och öka tillväxten. Och fler ska få jobb och optimismen ska spira. Men det är klart att det finns en oro då för att den här framtidstron minskar rejält av att Europa nu kläms inte bara från Ryssland utan också att man måste kalkylera med hot från USA. Så att man kan ju förstå om hushållen blir nervösa och skjuter upp planerade inköp tvärt emot vad regeringen då vill.
Mm. Vi pratade också om det finanspolitiska ramverket. Hur viktigt har det varit i svensk politik?
Ja, det har varit avgörande skulle jag säga. Det innebär ordning och reda i statens finanser, att ständigt växande underskott tidigare då byttes till minskande underskott och att Sverige har lägre statsskuld nu än nästan alla andra EU-länder till exempel. Och det är ju därför som Svantesson kan prata om att ekonomin är Trump-säkrad som hon säger då. Men ekonomiska experter och myndigheter som kontrollerar ekonomin blir ju nervösa av de här enorma lånesummorna. Man befarar att det blir lockande för politiken att fortsätta att spendera för lånade mångmiljardbelopp som man har gjort sedan pandemin och så nu då med upprustningen och Ukraina-stödet och att man inte kommer tillbaka till budgetdisciplin och att spara i ladorna som ju var verkligen mantrat tidigare.
Ja, det har ju funnits, som du säger, kritik från flera tunga instanser, det finanspolitiska rådet, också Riksbanken, att det tänjs på reglerna här. Hur har regeringen hanterat den kritiken?
Ja, Svantesson, hon säger då att det är nödvändigt för att klara upprustningen och stödet till Ukraina att det är 8 partier som i riksdagen som är överens om detta och det har hon ju rätt i. Men hon bedyrar ju då att regeringen ska få till en permanent finansiering av till exempel försvaret så småningom. Men där finns det ju då en ganska stark misstro kring om det verkligen blir så. Hittills har hon bara pratat om att det ska finansieras med ökad tillväxt och sen nämnde hon ju biståndet här och sådär. Men det finns en misstro kring om det där räcker och huruvida man verkligen klarar det här. Och från de politiska motståndarna så finns det ju nu en kritik som gäller regeringens andra dyra prioriteringar, skattesänkningar till exempel, sänkt matmoms. Men vad gäller avsteg från ramverket för att först klara pandemin då och nu upprustningen och Ukraina så är den politiska enheten total och det är ju en trygghet för Svantesson.
Skulle du säga att det har skett ett slags skifte i den ekonomiska politiken? Att har det blivit omodernt att prata om sparsamhet och stramhet i statsfinanserna?
Ja, det kan man ju säga verkligen på sätt och vis. Alltså alla de här krona för krona och spara i ladorna och så vidare, det där har vi ju inte hört sedan före pandemin. Och nu är det ju 6 år sedan den bröt ut väl. 2020 var väl det. Vi hör inte de här mantrarna. Vi hör inte detta längre. Men jag tror att de begreppen kan få en renässans om det skulle vara så att omvärldsläget stabiliseras, att tillvaron blir normal igen så att säga i världen.
Till sist, vi pratade ju om matmomsen en del och finansministern bedyrade att hon kommer att höja matmomsen igen den 1 januari 2028 om hon blir finansminister då. Vad tror du?
Alltså det är ganska många som ifrågasätter att oavsett vem som blir finansminister att den personen kommer att strax före jul då, 2027 blir det, avisera en höjning av matpriserna med 6%. Jag tror kanske att det blir väldigt svårt att ro i land en sådan höjning oavsett som sagt vem som är finansminister då.
Ja, politiskt krångligt att ge människor en sån julklapp 2027.
Kan man säga.
Tack Helena Gissén, det var allt för idag. Producent Johanna Palmström, teknik Christer Chanel. Nästa vecka är Sverigedemokraternas vice ordförande Henrik Winge gäst här. Johar Bendjelloul heter jag, tack för att ni har lyssnat.